Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charle
och Charle och Matti.
Och Mattias. Hur är läget?
Det är bra med mig. Jag har i min uppfostring av Primus så har jag...
För er som inte vet så är Primus Charles barn.
Ja, men det vet man väl vid det här laget.
Kanske, annars får man, kan jag första gången man sätter på.
Ja, okay.
Man kanske tycker om böcker och poliser. Ja, då kanske man sätter på det här för första gången.
Jag har en son, han är 14, han heter Primus. Och jag har liksom... Jag vet inte om du hade så med dina barn, men jag har liksom, inte fysiskt men mentalt, en lista på vad är det jag som förälder ska lämna vidare. Alltså han ska kunna åka slalom tillräckligt för att kunna åka med polarna på en skidresa.
Han måste kunna simma.
Han måste kunna simma, men det ingår ju liksom i skolplanen. Mm. Han ska ha varit på operan, han ska ha varit på Dramaten, han ska ha liksom varit på en konsert, eller liksom så här, han ska kunna laga mat, han ska kunna liksom tvättmaskinen och diskmaskinen. Alltså jag har kanske en ganska halv övre medelklass skitnödig lista på så här saker som jag tycker
Det
så här,
det där med Dramaten och operan, ja, det är lite skitnödigt.
Men så är det för mig. Ja. Och då hade vi nu kvar då att han inte har varit på konsert.
Mm.
Och tidigare har han haft lite tufft med när det blir för hög volym så att det börjar brumma i bröstkorgen. Då blir han liksom så här, då går lite panikgrejen igång för honom.
Mm.
Så det har inte blivit så mycket. Men nu var han äntligen redo då och så gjorde vi en sån jävla miss, vet du. Vi fick biljetter och gick och kollade på Depeche Mode-konserten. Det skulle vi ju aldrig ha gjort. De där grabbarna har ju spelat i 42 år och de har ju så fruktansvärt mycket hits. Så det var ju topp tre bästa konsertupplevelserna i mitt liv någonsin. Och min stackars Storm på 14 nu, han tror att sådär är konserter. Liksom.
Ja, det menar så.
De bara kör extra nummer, såhär, personal Jesus bara, när man tänker såhär, nu är det dags att gå hem. Och helvete, den här också. Och liksom, du vet, det bara, try walking in my shoes. De bara liksom rakar av dem. Och jag är ju syntare, men man behöver inte vara mycket syntare för att gilla Depeche, för det är ganska rockigt liksom.
Jag var ju hårdrockare, men jag lyssnade ju först i smyg på Depeche och sen när jag vågade göra det offentligt.
Så nu känner jag att jag kommer behöva med ursäkt min son, för han kommer ju vara på 100 konserter i sitt liv och säga, ja, men det var ju inte som det här 2023 direkt.
Samtidigt får du ju vara lite stolt som pappa. Då fick du vara med på det.
Ja, det fick jag vara med på.
När han kommer att dra sina så här, vet ni vad jag var på.
Jo, men det finns ju en grej att man börjar med blunnan och jobbar sig upp till champagne. Om man liksom började med champagne första fyllan, vad fan ska man göra sen då liksom? Man vill inte börja med fyra på Strandvägen, man vill ju börja med en etta i Kungsängen.
Ja, jag förstår och poängen. Sig upp. Men,
så jag gjorde bort mig, han började med champagne liksom. Har du någon sån lista med så här, Hugo och Elin? Så här, gå på hockey, var ju svårt att komma förbi på dig kanske.
Nej, men jag tyckte det gav sig själv, men för mig var det ju mycket de här, som du vet, jag är en hönspappa, så för mig var det ju mycket den här att kunna viktiga saker som att simma till exempel.
Ja.
Det var därför jag tog upp det. Mm. Att så här, du måste kunna simma, du måste kunna...
Självförsvar då? Har ni kört sånt eller?
Nej, ingenting faktiskt.
Nej. Hugo är ju hockeylirare, så det är knappast något behov från honom.
Han var ju hockeylirare, och det kan jag tycka så här, ibland, just med, tyckte jag kanske att det var lite övermatch så i hockeylag. Det skulle vara så jädra mycket snärta med handdukar och grejer. Men samtidigt så var det ett sätt som jag...
Och inte bara bland era föräldrar, utan spelarna också.
Ja, precis. Nej, men däremot så inser jag efteråt sen han la av att han, just det här med att ta i... Och att ibland är det motigt om man får liksom så här, både fysiskt och psykiskt, så har han haft nytta av det, absolut.
Just det.
Men som är mycket annat. Men jag förstår vad du menar.
Min son är inte riktigt ute på stan ännu på det sättet.
Nej.
Vi ska ju prata polisen idag.
Mm.
Men hur är det för dig? Känner du dig trygg när de är ute, eller känner du dig orolig?
Just i detta nu så har jag en diskussion, och du säger då med min dotter.
Mm.
Hon är 19 och jag borde ju inte... Hon säger alltid så, hur var du själv då? Jag har svårt att liksom försvara det.
Det är en korkad fråga att ställa, för du var ju riktigt...
Ja, men jag var ute mycket. Ja, men jag var ute en del sådär. Men jag hävdar ju, för att se om vi ska prata här nu med experterna, men jag säger ju lite grann som jag säger till min son, att ju fortare du kör bilen, desto större risk är det att det händer någonting. Mm. Det finns en koppling mellan fart och fara liksom. Ja. Och jag menar samma sak nu med min dotter. Jag har ingenting att säga till om. Hon är, eller så här, hon bor ju hemma, så det har jag ju att säga till om. Men hon är ju 19, så hon får ju ändå ta ett visst ansvar själv.
Men vad är metaforen?
Du ska föra den. För nu går ju hon på, det är en massa skivor nu, liksom, inför student och grejer så här, som hon går på.
Ja, vi spelar in detta, så är det studenttid.
Ja, precis. Det är ju exakt så.
Det är
så.
Länge sedan nu.
Men då är det ju så här att hon, jag försöker säga kopplingen, att ju senare på natten, desto större risk. Och hon tycker ju så här, det spelar ingen roll om jag kommer hem två på natten, därför att jag har ju alltid någon som följer med mig hem, eller någon som har jättefint kompisgäng som liksom går tillsammans, och killarna följer liksom med sådär. Och det är väl jättebra, men jag hävdar ändå att ju senare, desto farligare. Och jag tycker inte man måste vara ute till 2:30. Jag kan tycka att hon kan komma hem 11. Och där har vi en diskussion just nu. Jag vet inte, vi får ju fråga här. Vi har ju expert, vi har ju en, vad ska vi säga, författare till en bok som har kommit ut nyligen. Väldigt bra och spännande. Jag har dock bara, vi har inte läst hela boken. Nej. Vi har inte hunnit den, men vi har läst en del av den och recensionen. Exakt så, det kommer bli hängmattan nu. Man kan också lyssna på den. Men då har vi alltså en förläggare och författare och en polis.
Ordningspolis till och
med. Ordningspolis då, som har skrivit. Viktor och Hans-Olof, varmt välkomna till Ekonomi på riktigt. Vi ger en liten applåd, va?
Tackar.
Det syns rätt tydligt så här när ni kom. Vi mötte er här, vi skulle gå hem till er, men vi såg inte att det var ni två först. Men det är ganska tydligt vem som är förläggaren och vem som är polisen. Är jag fördomsfull när jag säger så? Ni får titta på Instagram-bilden.
Ordningspolis i alla fall. Ordningspolis. Då är man ju lite krallig, tänker jag.
Ja, men du är ju, det blåser man ju inte om kul. Det ser man ju, medan man tänker att det kanske man inte pratar om kul. Jag vet inte.
Någonting sånt.
Ligger någonting i vad jag säger?
Ja, mig pratar man nog om kul i alla fall.
Okay. Ja, okay. Men du,
hur uppstår deras allians? Hur blev ni två författare ihop? Var det självklart eller var det...
Det utgick egentligen ifrån min obändiga nyfikenhet på lustiga och nördiga saker. Jag började följa Viktors Twitterkonto, YB Södermalm. Och via det så blev jag såg det som att här finns en människa som är på riktigt. Det här är liksom inget sånt där hittepåkonto, utan det var riktiga känslor, det var beskrivning av den polisiära vardagen, och när man ställde frågor så fick man faktiskt vänliga och korrekta, tror jag, svar också på allting. Det där var ju väldigt roligt, så jag ville veta lite mer om den här killen, och så käkade vi lunch, för det kan man ju göra när alla är på Söder. Och där någonstans föddes idén om att göra en bok om Twitterkontot tillsammans, så den kom för 4 år sedan ungefär.
Vad heter den? Reklam?
YB Södermalm, 140 tecken ur verkligheten. Just för på den tiden fick ett tweet svar.
Just det, 140 tecken.
Sen byggde man på, och nu får de vara hur långa som helst. Då var det en utmaning.
Men under hela den där resan så insåg jag då förläggarsjälen i mig att Viktor är inte bara en trevlig person som jag kan hänga med, utan han är ju faktiskt en jävel på att skriva. Han har en privat blogg och han uttrycker sig på ett otroligt beläst och liksom artikulerat sätt i sina tweets, som inser att det här kan bli en polisserie. Men vi borde skriva den ihop, för då kan vi turas om. Liksom.
Ja. Och det är så ni har skrivit. Hur har ni skickat kapitel till varandra? Eller har ni åkt till Gotland och varit svåra en vecka och sen kommit tillbaka till jobbet? Eller hur har ni gjort?
Jag skulle nog bara dricka GT en vecka på Gotland. Det skulle inte funka
GT-boken.
Ja, just det, för du har skrivit en bok om gin och tonic.
Ja, jag har till och med skrivit 2 böcker om gin och tonic. Jag har skrivit massor med cocktailböcker.
För Charlie och jag har också skrivit en bok tillsammans, och då var det ju så här, man skickade liksom fram och tillbaka kapitel och dona. Men hur kommer det intresset då? Jag tänker, du som ordningspolis, har du alltid varit intresserad? Har du läst mycket själv?
Jo, det har man gjort, läst mycket böcker och såklart deckare och polisromaner och sådär. Så till en grad att man har blivit lite less. Så när Hans-Olof presenterade sin idé så tänkte jag spontant bara nej.
Ytterligare?
Ja, precis. Jag tycker det kommer ut den i veckan och sådär. Liksom. Och inget ont om dem, men jobbar man i det så finns det väl liksom, kommer man till en gräns när man tycker att sånt är inte så kul. Men han presenterade sin idé, och utifrån att det här skulle vara poliserna i uniform och den ytterverksamheten som är huvudpersonerna. Och det är lite nytt. Annars brukar jag ju säga skämtsamt att den kommissarie som dricker rök i whisky och lyssnar på jazz hemma och så bara där, ja, där kom man på det liksom.
Just
det. Och det vill man bort från liksom. Ja. Eller jag ville det.
Jag hade totalt
förbränt. Är det lite förnedrande på någon mening när man är ordningspolis och tar allt och gör allting på plats och sen är det någon.
Ja, men
någon
det är lite bortglömt där, för i TV kommer den här tunna blå linjen som liksom är den äran skildrade polisens vardag, men annars är det oftast i filmer sånt där har det varit lite att de är lite klappträn som trampar in på brottsplatser och håller ett avspärringsband. Liksom.
Men ja, och i, liksom, i bästa fall, i värsta fall framhålls som lite småkorkade som har förstört.
Ja,
liksom, på
exakt. Och liksom. I bästa fall så får de leda ut en gripen i slutet och sätta en polisbil och så försvinner de ut. Liksom. Det är det enda som händer. Men jag vet ju hur mycket, en stor händelse eller stor som små, hur polisernas åtgärder på plats faktiskt har betydelse för att det ska bli någonting bra i slutändan. Om man bra menar då en dömd brottsling och fällande dom. Så.
Men när du läser eller när ni läser polis, för det går inte att komma ifrån att man läser deckare liksom, hur ofta skrynklar man ansiktet så här, så skulle aldrig hända, alltså det där går, så går det inte till, och hur mycket liksom, hur mycket är så här, men det där är ganska bra alltså, ja, men det är inte helt otrovärdigt.
Det har blivit bättre tycker jag generellt. Förr kunde det vara så här, och ofta ibland i vissa tv-produktioner så kan det vara polismannen, vi anhåller honom. Ja. Och så, nej, det gör ni inte alls. Det gör ju liksom en åklagare och sådär. Men, men i böckerna så tycker jag det har blivit mycket bättre i de detaljerna. Sen kan det vara vissa grejer i stories som jag tycker bara, herregud, det är inte troligt. Men liksom,
det är man, ofta man ser att det är någon sån här, som du säger, som lönfett medelåldersman som klassisk musik, men som sen också bara ska springa in med draget vapen någonstans själv, i en situation liksom, och bara istället för att vänta fem minuter till. Det känner, men det fattar man att det måste man väl få till för att få till det där laddade slutet då, kanske.
Ja, fan, det, vet jag, men det är fortfarande fiktion och det ska ju vara intressant och spännande, så att man kan ju inte bara skilja en grå lunk, för då somnar ju folk istället i boken. Liksom.
Ja. Men boken heter Jatkaksbacken, vi pratar om Söder, du jobbar på som ordningspolis på Söder.
Ja.
Och du bor på Söder.
Ja.
Och jag bor också på Söder.
Ja. Så ni representerar buset och du representerar ordningen på Söder.
Ja, det är
Söder,
faktiskt exakt så. Hans-Olof har skildrat the bad guys.
Ja.
Deras vardag. Ja. Och jag har skrivit om poliserna.
Just
och så
det.
Har vi jämkat samman det där. Mm-hmm.
Men du, min dotter som är 19. Mm. Ligger någonting i det jag säger?
Jag kände igen mig oerhört mycket. Jag har tre döttrar själv och den äldsta är 16. Och det är redan nu samma diskussioner. Ja, men vadå? Jag kommer hem med den och den. Jo, men jag vill veta var du är och så vidare.
Mm.
Och min lista är, jag önskar att jag också kan få någon att ta ur diskmaskinen och säga så att det är ingen lätt lista där du presenterar. De fick gå på derbyt i söndag, så det blev ju en skarp upplevelse.
Det avbröts den till slut eller?
Det spelades klart till sist, men det var ju väldigt palaver där ett tag och inte så roligt. Och 27-åriga lilla syster var med och blev lite nervös och sådär.
Men blir du nervös då när du...
Jag var inte med själv, utan det var en barn. Så att jag var väldigt nervös. Jag såg tv-bilder där plötsligt brinner på läktaren. Då började sådana här katastrofer mala huvudet på. Liksom. Men så ringde jag upp barnvakten som var med och som kunde ge lugnande besked. Och sen såg jag på tv-bilden att kollegorna rusade in raskt och snabbt och... Då kände jag ändå att det här kommer de att reda upp, så det kommer inte att drabba mina döttrar. Liksom.
Men jag måste bara fråga, stämmer det jag säger att just det här med senare på kvällen, att det blir farligare?
Ja, det skulle jag säga. Sen är det liksom, som du säger, där brytpunkten, man ska säga, så är ju där någonstans vid tre, om jag är lite generell. För då har det värsta lagt sig, men mellan midnatt och tre... Då är det ju, upplever jag som det är, liksom mest fylleri och mest folk ute. Och det är då saker händer. Ja, sen när det går över mot morgonkvist, då blir det eftersläntarna istället. Om man inte står precis utanför Stureplan vid stängning fem, för då är det samma...
Ja, men hon hänger ju på Söder lyckligtvis än
så
länge.
Ja, och där har vi inte så många fem ställen.
Nej, det är ju ett, och det är därför klockan börjar bli framåt två. För många ställen, där vi bor stänger allting vid 11, vilket jag tycker är superskönt. Men på andra sidan...
Man kan inte komma hem 11. Hon måste väl få le.
11, det är mer en regel som jag fortfarande försöker köpa min 16, men 19, någon redan är myndig och allt det, det kan jag tycka att där får... har du kanske inte riktigt ett case.
Nej, okej då. Nej,
jag som far förstår dig.
Ja, bra.
Men jag vet, jag hade inte rönt någon framgång alls. Jag får redan höra, bara, det är 2 år kvar bara tills jag är 18. Backa. Ja, men du är inte 18 än.
Man kan inte slänga ner folk i djupa ändan på poolen och bara tänka att de måste ju få öva på det grunda. Man får öva när man är 16, som man är simkunder.
Men jag låter ju här.
Du och jag kan följa med istället och sitta i baren och ta en whisky. Så vi behöver inte hälsa, behöver ingenting, men vi kan ta taxin hem vid 2 där.
Då ska du se att de plötsligt har gått hem 11.
Ja, det är någon gång de går hem 11 så är det ju då.
Men du, vi har lite sån här fördomsbingo eller liksom så här, man läser ju väldigt mycket om i tidningarna om hur det är för polisen och hur det är där och sådana saker. Så att det är så skönt att, att kunna prata med någon som vet på insidan. Hur mår polisen? Det har ju varit mycket tjat om dåliga resurser, svårt att få poliser och organisation liksom så här, jämfört med hur det var förr och nu är det hård. Liksom, hur mår polisen skulle du säga?
Mm. Polisen som organisation och myndighet mår ju väl, den är ansträngd. Det är ju inte en hemlighet för någon.
Varför det då?
Ja, men med tanke på allt som händer, det har ju, det sprängs och det skjuts och det är ju väldigt mycket. Mm. Och i storstäderna så det, finns det problem liksom med gängkriminalitet och så vidare. Det belastar. Samtidigt pågår ju allt det andra vid sidan av. Särskilt här i Stockholm är det ju EU-möten, det är ju nu ute i landet också, men det är derbyn, det är demonstrationer, det är så att samtidigt får vi stora tillskott av resurser och framförallt, viktigast av allt är ju av personal och då menar jag stora kullar aspiranter som kommer ut. Nackdelen är att det är ju så ung kår, så det är de som ska lära upp de här, jag har ju själv 1-2 års tjänst.
Ja, ja, ja. Det är många, så att, så att genomsnittsåldern har gått ner på poliser, kan vi konstatera.
Ja, det har den gjort, och men vi har ju legat efter också. Så där. Men vi har, som sagt, man har fått till löneökningar, vilket är bra.
Vad tjänar man som ordningspolisen?
Ja, som ny, vad är det man har nu? De har ändå en ingångslön på 30. Mm. Till och med lite över nu, om man minns rätt, viss reservation. Och det är väldigt viktigt, för vi, i slutändan är ju den här tiden när, som när jag var ung, men när jag blev polis, då var det ett kall. Det var mitt livsmål i polis. Det finns ju inte riktigt längre. Mm. Utan nu är det så här, de unga som kommer idag, de har en annan utbildning i ryggen, de har alternativ, och så kommer de in och så bara nej, det här passar inte alls. Tjup, så går de till något annat. Mm. Så att, och det är ju som money talks i alla branscher. Och vill man ha poliser att stanna, då måste man liksom få upp lönerna.
Ja, vad skulle vi göra? Jag tycker det är vanligt. Alltså, jag blir så frustrerad som medborgare som är så oerhört tacksam för vad polisen gör. Mm. Så är det ju, har det ju varit bedrövligt. Mm. Jag blir jätteglad när du berättar det, att det faktiskt går, att det går upp. Och det är ju, om det är det som krävs. Sen är det ju ännu härligare att höra att det finns de som har det som ett kall och verkligen liksom gör det. Det är precis som med sjukvårdspersonal. Jag är också lika imponerad över.
De ska ju också upp sina löner.
Ja, det är ju så liksom.
Man pratar om att det är så viktigt att de här är viktiga för samhället, så att det är upp, att vi bär upp det. Ja, och då måste det också löna sig att bära upp det. Mm. Och det gäller ju fler yrkesgrupper såklart.
Jo, absolut. Men jag kan ändå tycka att polisen och sjukvården är ju, vad ska jag säga, det är, jag vet inte, för mig ligger det närmare än någonting annat. Det känns så i alla fall.
En annan tanke som man, när man sitter med den där genotoniken och liksom orerar om polisen, det är att man tänker att det verkar som om man måste ha väldigt mycket polisutbildning för att göra polisgrejer. När vi sitter och så gubbgissar tänker man så här, men varför tar man inte in sekreterare eller mer liksom människor som liksom behöver väl inte ha sprungit i så mycket trapphus med vapen för att utreda brott kring liksom IT-säkerhet? Och är det liksom en felaktig bild att
det
där? Känner du igen konversationen?
Ja, och framförallt så tycker vi också att det finns resurser som skulle kunna frigöra oss, bland annat mycket administration. Mm. Men sen pratar ju det här, diskussionen pågår ju om man kan renodla polisyrket lite mer. Måste vi sitta och köra en avliden berguv för att det är kronans bild till ditt och datt? Liksom. Kan andra göra det och den typen av brott? Måste vi köra liksom berusade personer som inte är stökiga dit och dit? Kanske ordningsvakter kan få en längre utbildning och göra det åt oss. Så att man tittar på det, men jag vet inte hur arbetet riktigt går.
Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du Privata Affärer? Gör du mycket Privata Affärer?
Ja, men jag gör väl Privata Affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är Privata Affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss!
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänna att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnade 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Mm. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Mm. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Mm. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag privata affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/snedstreck.
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
privataaffarer.se/ekonomi.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju, jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland.
Mm.
Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms ju att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
det. Då hade jag kunnat visa dig att här, här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får ju bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av.
Mm.
Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast. För vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Man går igång på det här, men det är så intressant tycker jag. Men du nämnde Tunna blå linjen förut. Jag tycker den är jättebra. Jag har följt båda säsongerna. Och när man ser den, då får man, är det någon man får sympatier, så är det ju liksom när man tittar på, för det upplever jag som verkligen, eller jag fattar att det är så här, just det här när folk står och filmar med en mobiltelefon rakt upp i ansiktet och säger en jävla massa taskiga ord. Hur klarar man att inte liksom...
Ja, man måste ha en självdisciplin och en rutin, och det är ju tyvärr så att det finns ju ganska många exempel på när poliser inte klarar det.
Mm.
Utan går fram och river ner folks mobiler och du får inte filma mig och sånt där, vilket är fel. För man får ju filma. Du får inte filma på ett sätt att du hindrar mig i mitt arbete. Du vill säga kliva fram framför mig och trycka upp den så här om jag står och pratar med någon. Då hindrar du mig. Det avbryter jag. Men om du står på 2 meters avstånd som många gör och filmar och är dryg.
Nej. Fan, jag skulle bli tokig. Alltså.
Det är ju provocerande, men det är ju bara att liksom... och ignorera det. Däremot så jag blir mer förbannad, om man får tycka sig så, de som står och filmar utsatta, någon som ska hoppa eller någon som har blivit påkörd och ligger skadad, eller HLR pågår och folk står fram och filmar. Liksom det. Och
ja,
det,
precis,
det där kan ju bli det här olaga integritetskränkningen, men det krävs att du faktiskt sprider. Men för en anhörig, om deras son ligger knivhuggen och död där och någon står och filmar, det blir skitsamma om det där sprids. De vill inte att det ska filmas.
Nej
verkligen inte. Men du har ingen rätt att ta för att ta.
Jo, jag jagar bort dem.
Ja, du gör det.
Ja, ni ska inte stå här och filma, försvinna ifrån liksom. Och sen så säger jag till att hävda den här platsen med ett avspärringsband eller något.
Känner du dig mer hotad, eller att det här med skjutningar och sånt där, är det läskigare att vara polis idag än
när du börjar?
Man läskar, men man är ju medveten om att det är ett hårdare klimat.
För jag tänker, likväl som du är rädd om dina döttrar, så tänker jag att dina döttrar tänker nog en hel del på pappa också.
Ja, ja, så är det säkert. Och man vet ju om att det är mycket, betydligt mer vapen där ute liksom. Och, så det har man ju med sig.
Mm.
Men rädd är jag inte. Vad är han säger i Tunnelbrogen? Var rädda om er, men var inte rädda.
Mm.
Det är en ganska bra sammanfattning. Utan man ska vara medveten om riskerna och farorna.
Mm.
Men man kan inte gå och tänka liksom, kliver ur bilen nu och skjuter någon ner mig. Då blir man en dålig polis.
Ja.
Mm.
Men det är tufft. Alltså, det är ju en sak att säga det, jag kan fatta det. Men det är en sak att kliva ur bilen i de där utsatta situationerna och behålla lugnet liksom.
Ja, och som sagt, man ska väl ha lämpliga personliga egenskaper och allt det där. Men det är ingenting som du kan träna på polishögskolan, utan det kommer ju genom att du utsätts för det. Mm. Där är det ju faktiskt en learning by doing.
Erfarenhetsbasande.
Ja, att du är i upplopp eller derbyn eller fulla människor som skriker eller lägenhetsbråk där allt är kaos.
Mm.
Det är ju genom att vara i dem som man lär sig att bli en bra polis.
Jo, för jag tycker ju att polisen ofta blir orättvist behandlade, för att vi tittar på när en polis har gripit in, när en polis har tagit i för hårt. Det är naturligtvis inte okej, och det är inte bra, framförallt inte när det blir stora konsekvenser av det. Men då, jag har till och med kompisar som jag kan bli vansinnig. De är väldigt snabba att lägga ut ett klipp när någon polis tar något grepp och värjer sig, medan som de inte lägger ut och liksom på förövarna.
Oftast är det så här ett 15 sekunders klipp av ett händelseförlopp som kanske är på flera minuter.
Exakt, man har ingen aning om det, och sen så blir det hatkampanjer och folk skriver på sociala medier och sånt där. Jag kan bli vansinnig på det där.
Det är väldigt liksom...
Och en polis måste ju få göra fel också.
Ja, och så ofta, man får ju vänta. Jag kan ju också, det där kommer ju ofta på Twitter där det liksom, titta här. Jo, men det där är en sekvens av något. Jag vet inte helheten. Visst, det där ser såklart inte bra ut. Mm. Men det kan finnas saker före som inte vet om, som gjort att han har tappat fattningen eller liksom, och får en ansvarsfrihetsgrund för han liksom känner sig så trängd. Det vet vi ingenting av det här klippet. Då ska vi vänta på den rättsliga prövningen. Sen får den säga liksom något. Mm.
Men på tal om det, på tal om en bok såklart då, men de här ligorna, är det ekonomiskt liksom... Tjänar de bra, skurkarna som håller på? Håller det liksom? Vi kan väl vara överens om att det oftast inte håller över tid. Men gör de pengar liksom?
Faktum är att den organiserade brottsligheten omsätter väsentligt mycket mer än om du slår samman polisens hela budget och kriminalvårdens hela budget. Så det är, ja, kriminalitet lönar sig någonstans på ett aggregerat plan.
För att det jag upplever som man inte pratar, man pratar hela tiden om skjutningarna. Men jag tycker inte man pratar om orsaker, vilket är väl knark, antar jag.
Mm. Affärerna,
precis. Det är väl där som är en stor del av problemet.
Narkotika är såklart en stor del. Marknaden och sälja och smuggla in och allt det. Men det är ju inte allt bara det. Det är ju restaurangbranschen och sånt också. Man, det är ju svart och man plockar in och säljer och ditt och datt.
Men det är inte svårare idag. Jag tänker också nu, man kan ju inte... Det är inte ens en garderobsavgift fysiskt. Man swishar nu och man betalar ju med kort överallt. Och den här, tidigare så var det ju verkligen liksom cash i omlopp.
Men... Nu ser man ju inte de här klassiska, så mycket gamla rånen längre. Som man ser var bankrån eller växling. Men nu är det ju mer det här. Nu kommer ju de mest på bred front, de här bedrägeribrotten. När de lurar främst äldre och sådana liksom, genom att ringa och utge sig varifrån en bank, får din kod nu så ska vi flytta dina pengar för det är far och färde. Mm. Eller det kommer en från polisen och plockar upp dina guldsmycken och ska säkra dem åt dig. Det är ju jättestora belopp.
Men varför är det så mycket restaurang då? Här smäller det ju på eran bok en restaurang. Vad är det med restauranger som gör att det blir så... Alltså, signifikativt på vis.
Historiskt så har ju restaurangen varit penningtvättsinrättningar på olika vis. Plus att man har kunnat försnilla en stor andel kontanter som bara har försvunnit ut på något sätt.
Ja, just det.
Varför är det med restaurang och inte med skomakare eller någonting annat? Vad är det med restaurang som gör att... För det här har man ju hört, att det är där det pågår. Liksom. Men varför är restauranger så mycket lättare än något annat?
Jag tror att det är... Framförallt i storstäderna så är det ju stora pengar i omlopp. Och det gör ju att de är väldigt praktiska att dölja brottsintäkter i.
Man kan hitta på att man har sålt grejer man inte har sålt, eller man kan ta upp kontanter och inte lämna kvitt och köpa billig sprit och syns ju inte i flaskan om det där är köpt på laglig väg eller inte. Liksom, eller?
Det har ju väldigt mycket möjligheter som sagt att fiffla.
Pågår det fortfarande att det kommer ligger och säger att om inte vi får garderoben så kommer vi sluta bevaka
igen?
Vi slutar att skydda den verksamhet fast ägaren inte har någon aning om att de... Ja, det är naturligtvis bara en sägning då, men pågår sånt fortfarande där ute?
Lite osäker i och med att jag inte riktigt jobbar i det, men det tror jag, för jag vet att liksom, det finns ju platser i Sverige där det är väldigt infiltrerat av kriminella krafter, liksom, och det vet man om. Här sitter liksom, de är i någon bostadsrättsstyrelse eller vad det nu är, så att de tar sig in som ogräs som växer upp, så att, men det är klart. Jag tror inte det fenomenet är borta på något sätt.
Mm. Men har du en lista på så här krogar på Söder som du inte kommer behöva dra här, som du säger till döttrarna?
Ja, alla.
Gå vad du vill, men du får inte gå. De här fyra är notoriska, där vet man att här bor buset och det är de som äger det. Och liksom.
Ja, det finns sådana krogar, men jag brukar vända lite på det att som polis, då kan du snart hitta ett skäl till att men det där kan man ju inte gå på därför att... men nu är det någorlunda, men kan inte hålla på. Ja, det är klart som det finns vissa krogar man vet att det här undviker vi. Mm. Därför att det är bus som jobbar i dörren eller ägaren själv är... kriminell, och vi vet om det. Men annars så liksom, man ska ju kunna leva lite normalt även om man är ledig.
Ja.
Så att, ja, det finns kanske vissa, där jag vet inte att du är där till döttrarna såklart, men ja.
Men kan du känna dig hotad när du är privat då? Att du känner igen, du har haft någon dispyt på medis med några och sen kommer du gående privat?
Ja, oftast inte, som ofta som jag får lite generell. så är det liksom, när du är polisuniform och du blir arg på någon, då är det tillfällig ilska och de är arg på uniformen, inte på personen. Mm. Jag har många gånger stött på folk som jag liksom har legat och brottats med. De känner inte igen en. Mm. Därför att de ser en uniform. Mm. Men det finns ju andra fall när liksom polisen som spanat eller jobbat civilt, där de riktar in sig på liksom att försöka att förfölja dem och hota dem och sådär. Så absolut.
Men du sa här att det omsätter oerhört mycket pengar. Men är det knarket eller är det vapenhandel? Eller vad är din erfarenhet nu när ni har gjort research och gjort den här boken?
Jag tänker att det är väldigt, väldigt stora delar som kommer någonstans ifrån knarkhandeln. För det är ju så att säga högmarginalprodukten i den här branschen. Jag är ju gammal finansanalytiker, om ni undrar varför jag använder den typen av aggregerade tal och så vidare. Men det är alltså olika typer av välfärdsbedrägerier, det är äldrebedrägerier och det är knarkhandeln som är de stora intäktskällorna. Sen finns det en massa saker som blir följdkriminalitet av dem. Till exempel gatuvåldet med vapen och såna här grejer som handlar om att försvara små, alltså tagen terräng i väldigt liten skala och så vidare. Men någonstans så börjar ändå i toppen med alla de här miljarderna. Mm. Och de ger ju ett jävla incitament att på något sätt försöka försvara den ställning man har. Och då är man ju redo att naturligtvis offra andras liv för hela. Det blir ju som, alltså det blir som trading i värdepapper. Det kan bli jättestora intäkter om du lyckas. Men riskerna är också jättestora. Det finns massor med folk som har liksom blött ihjäl sig vid handlarborden på styrplan. Inte bokstavligt talat, men billigt talat i alla fall. Mm. Och det är ju samma sak. Liksom. Du har höga försäkringskostnader därför att varannat parti av smuggelvaror försvinner eller snors av polisen eller någonting sånt där. Så att det är en högriskverksamhet, men då handlar det om liksom att den som har det mest välstrukturerade våldskapitalet kan klara sig bäst, och har man dessutom lite business smartness så vinner man.
Mm. Och sen går det ner i leden naturligtvis, och när man kommer allra lägst ner i kedjan med de här unga killarna, så är det väl att etablera sig i ett gäng eller att bevisa sin trovärdighet eller så här. Det blir ju jävligt fult spel till slut när det går ner så långt ner i åldrarna, men som det gör.
Och det handlar ju också om rekrytering och incitament i låga åldrar. Okej, du går polishögskolan, det tar 3 år, och när du kommer ut så får du 30 papp. Du får 30 papp om du skjuter den där personen där borta. Och du är 13 bast och här har du puffran, varsågod. Mm. Så lätt är det att utbilda en mördare. Mm. Vilket gör att det är lite ojämna spelplaner.
Mm. Precis, men just det här att det går ner i åldrarna, eller att det blir liksom råare och råare för vissa. Men jag tycker också att man ser en stor del, alltså, som är fantastiska bland kidsen idag, som tar ansvar och sköter sig. Men det hela tiden vi blir matade med är ju de här otäcka grejerna, eller liksom vi ser med kidsen. Och att det gör ju så här, jag drar ju själv öronen åt mig när man sitter på tunnelbanan eller bussen, eller om det är sent, eller liksom, och har lätt fördomar liksom. Det där måste ju smitta även, det kanske ni har lärt er som poliser, att man inte liksom blir påverkad av på det viset.
Ja, man, det gör man, och man blir liksom lite, inte avtrubbad men van.
På ett bra sätt kanske.
Ja, men precis. Ja. Mm.
Men finns det en tes här som stämmer då, att det är mindre mängd bus liksom en lördagkväll än vad det var för 20 år sedan, men det buset som väl är grövre och besvärligare liksom, så här. Är det liksom färre människor som slåss på stan, men de som slåss tar dessutom fram ett knogjärn liksom?
Nej, det tycker jag inte tyvärr. Strömmen av jobb kopplade till nattlivet är hög och konstant. Sen kanske stimulit ändras över tid, om det är mer droger nu än alkohol, så liksom mindre massivt fylleri, men istället så är folk, drar de en lina. Mm. Man ska generalisera lite.
Ja, just det.
Mm. Ja. Mm. Finns det något särskilt kul eller intressant händelse som du har varit med om, som är liksom, som du är stolt av eller värt att berätta, eller liksom
inom det polisiära?
Inom det polisiära.
Anekdot bingo.
Ja, oftast är det ju tyvärr bara dramatiska, otäcka saker. Mm. Så, men visst, den där...
En har du skjutit någon till exempel?
Nej, det är inte den vanligaste frågan jag får.
Ja, jag säga,
bara med elvapnet.
Har du blivit skjuten på?
Nej, inte det heller, tack och lov. Mm. Kastad på och sådär, och spottad och allt det där. Men inte...
Det har inte varit så här, Adolfsson fick ta till trubbigt våld.
Nej, precis. Ja, det har det i och för sig varit. Ja, batongen har fått... Nej, men däremot så... Som är speciellt för mig, det var att när jag var yngre, 30, då fick jag hjärtstillestånd. Och så var jag räddad till livet, och en ambulansman kom och fixade det där liksom. Sen när jag 10 år senare var, när jag jobbade på Söder, så gick det ut ett sånt här larm om hjärtstopp. Och nu har ju vi såna här defibrillatorer i polisbilarna. Så vi åkte dit, och där låg det man, och vi började hålla på, ambulansen var där. Och jag började hålla på med kompressioner och hjälpte ambulansen. Sen när jag tyckte att det är något bekant med ambulansmannen. Bara, och det var ju han som räddade mitt liv.
Nej.
Och nu räddade vi och fick igång hjärtat på den här personen tillsammans.
Pay it forward, du.
Ja, det var verkligen pay it forward. Och just det här kände att det går upp för mig. Fan, det var ju Stefan. Han som räddade mitt liv när jag hade 14 hjärtstillestånd liksom. För 10-12 år sedan då var det med. Det var ju speciellt för mig.
Otroligt.
Ja, det måste jag verkligen.
Det finns ju en app man kan ha. Man har
SMS-livräddare.
SMS-livräddare som Andrea får larmen. Hittills, vi bor så centralt så hon har aldrig hunnit fram men springer ofta på det för att hon är mer självsäker.
Det är ett tydligt larm när signalen går i mobilen, så kan man säga.
Och jag har förstått att det har gjort en enorm skillnad. Det och att man satt in hjärtstartare på brandbilarna.
Brandbilarna och även taxis.
Tio gånger fler i Stockholm i alla fall som överlever.
Och det som är bra att när det, då funkar det så att när det kommer in ett larm om hjärtstopp, då trycker då går det ut larm till både brandkåren, ambulansen och polisen.
Och till de 30 närmsta.
Ja, precis. Så det är ju ofta någon på väg snabbt. Och som de säger, hjärtstillestånd handlar ju ibland om sekunder, men minst minuter. Det får inte
varför
det
då? Varför fick du om någon anledning? Eller var du...
Jag har en hjärtsjukdom. Men nu är jag frisk och
jobbar. Det var inte på grund av det polisiära.
Det var utöver.
Men vilken fin historia. Ja. Och en annan så här, som jag har tänkt på, kanske dum fråga. Eller nej, det är ingen dum fråga, för jag undrar faktiskt. När ska jag ringa 114 14 och när ska jag ringa 112?
Det är ingen dum fråga, den får jag ofta.
Ja, vad bra.
Du ska ringa 112 när det är pågående brottslighet. När du ser något eller vet att det här pågår detta nu. Och det kan vara liksom, i stort sett alla brott. Klotter, pågående klotter, 112. Pågående misshandel givetvis, sjukdomsfall eller...
Man är så rädd att belasta i onödan, förstår du vad jag menar? Jag hade någon i trapphuset som levde rövare.
En man som ligger i trapphuset och sover, men han är inte behörig här, men han behöver flyttas på, men ingen fara. Då kan man ju ringa 114. En man som springer och hamnar på dörrarna och vrålar hysteriskt, 112. Han kan ju vara en psykos, vad som helst. Liksom, medborgaren ska inte behöva döma av så här, är det här, vad ska jag ringa här? Liksom, utan det är... Ring när man tror
att även om man ser bråk på, så man ser några sådär, som håller på att slåss eller som börjar bli hotfullt, då är det okej att ringa.
Vi brukar prata så här att det är farligt, ibland är farligt att gripa in om man ser något och folk är oroliga. Då brukar jag säga att man kan ju gripa in på olika sätt. Ett sätt att gripa in är att ringa 112, stå kvar och tryckt av som en säga till SOS Alarm och sen polisen att de slåss. Nu ligger den ena går iväg, gärningsmannen går iväg mot hörnet, jag går efter på avstånd. Bra, då får man prata, blir man uppkopplad till en polispatrull som är på väg fram. Mm. Nu svänger han höger in på Bondegatan här, jag går efter. Han är klädd, svarta byxor, grön t-shirt. Det är ett sätt att agera när någon
just det, att hjälpa till.
Man kan ju visa civilkurage på olika sätt.
Ja, exakt.
Man kan ropa på avstånd, lägg av med det där, jag har ringt polis. Om man inte vill kasta sig in i någonting pågår.
Nej, för jag tror ju att jag skulle vara tuff. Men sen har jag varit i vissa situationer, så har jag ju visat att jag inte alls är så här. Man vågar, jag vet inte alltid att jag vågar gå in i mellan om det har varit bråk.
Om jag var själv liksom och ser att här är ett gäng med 4-5 personer som liksom, skulle jag bedöma att jag kan inte hoppa in här, då skulle jag också larma kollegor först. Liksom, så här. Man måste göra en avvägning och känna att behärska den här situationen. Mm. Är jag trygg att hoppa in i den här situationen? Är svaret nej, då ska man inte göra det. Då får man agera på annat sätt. Ingen ska ju drabbas själv för att man vill hjälpa någon annan. Så.
Och det är ju ett bra tips, tycker jag, att man kan stanna kvar i telefonen då och
det är ett
försöka
jättebra
hjälpa
tips.
Till så mycket man kan.
Vittnen, liksom. Vi brukar prata ju faktiskt att det här att det är ett otyg, men det kan också vara så här att i det här fallet kanske du ska ta upp din mobil och filma. Filma gärningsmannen när han går därifrån. Just då har honom på film. Perfekt bevis för vad heter det, poliserna sen som utreder. Här ser man ju klädseln, att det var han i svarta byxor och grön t-shirt som faktiskt stod och sparkade, även fast han hävdar annat. Så att man...
Nu avslutningsvis då, vill du höra lite om boken. Vad är kortpitchen på boken för den som inte har plockat upp den till hängmattan ännu? Och kommer det flera? Är det den första av 12 redan färdigskrivna?
Jag lämnar ordet till förläggaren.
Ja, vad säger förläggaren om detta?
Det är ju en första i en lång serie, därför att det är ett väldigt roligt samarbete och den har tagits emot extremt väl. Vi har bara fått positiva recensioner hittills, så det är ju väldigt skoj. Och vad det handlar om är egentligen den där brytningen mellan det polisiära och det jordnära. Alltså det är ju verkligen... Jag har ju skrivit rätt många deckare tidigare också. Men där är det ju alltid så att man ringer in några uniformer och sen är det just den här kavajklädd kriminalkommissarien.
Bäck
eller vad han nu kan tänkas heta. Mm. Ofta i min värld så är det amatörspanare som löser problemen. Men här är det de riktiga poliserna som gör såna här saker som ingen deckarförfattare någonsin har researchat sig fram till. Viktor skriver liksom löpande om hur man tar sig ner med det här tunga jäkla och utrustningsbältet ner i garaget och så ska man krångla sig in i den här lite för lilla piketen liksom, och så vidare. Och liksom den här typen av detaljer som ger en sån rackarns jävla närvaro. Mm. Vi har det väldigt jordnära polisiära, som det är liksom lite munterhet mellan eländet också. Man får gå in och gripa och brottas med en buse, men sen så kan man faktiskt åka och ta sig en korv på Günthers och det är liksom, det är helt okej. Och så finns det också busar som är på något sätt av kött och blod. Mm. Man identifieras lite grann i alla fall med den här store finske busen Risto, som får i uppdrag av sin lille kränkte skådespelarkompis att du kan väl spränga den här restaurangen. Jag vill inte ha våldsvåld, men en liten puff som varnar om. För nu har de kränkt mig en gång för mycket. Jag blev inte serverad.
Ja, berätta inte för mycket nu.
Det där är upprinnelsen.
Fan, jag blir sugen. Alltså,
men är det samma polis vi kommer att följa? Har ni liksom, gör ni en Jan-Gio? Att ni egentligen skriver om er själva om och om igen bara? Ibland har han svärd, ibland har han pistol och ibland har han penna. Men det är alltid Jan-Gio det.
Jag fick en fråga om det. Ja, men det här hyttrebefälet. De två huvudpoliserna är tanken att de kommer ju att man får fortsätta följa. Men är det du? Mm. Och jag svarar så här att han är den typen av ytterbefäl som jag önskar att jag hade varit. Men inte som jag var. Det är ganska viktigt.
Okay. Ja.
Jag får ju lite friare händer då när jag skriver buset, för jag kan inte påstå att jag är en 1,96 lång, grovt yrkeskriminell finne liksom, som heter Risto.
Vad vi vet, det ska vi säga. Vi har inte sökt honom för en kommentar.
Däremot så fanns det när jag växte upp i en by med blandad svensk-finsk befolkning, så fanns det ju liksom en stor grabb som alla var rädda för som hette Risto, så det kom ju någonstans ifrån.
Var du uppväxt? Eskilstuna?
Skultuna faktiskt.
En tuna i alla fall.
Ja, men jag också släkt från Eskilstuna. Vet att det var ju väldigt mycket finnar som jag älskar Finland.
Men det var ju en jättefin uppväxt. Liksom. Mm. Men just den där stora Risto, han kom till mig på en gång när vi skulle börja prata skurkar. Men skurkarna återkommer ju då av naturliga skäl inte i samma utsträckning som polisen. Utan
men vi brukar prata rätt mycket i våran podd om serier, för vi är båda serienördar. Mm. Allt från Tunna blå linjen. Då,
jag
blir så glad när det kommer svenska serier också. Mm. Och just den här polisen träffar mig väldigt.
Fast det är sällan svenska serier är bra, förlåt.
De kan vara bra på sitt sätt. Ja. Det är en annan grej, absolut. Mm. Och sen kan jag tycka att vissa...
Tunna blå linjen får vi verkligen.
Ja, den ska vi slå slag för. De gör verkligen bra där på Anagram, produktionsbolaget. Oj. Men vi är ju verkligen tv-serienördar. Mm. Jag kan säga punkt där då. Mm. Och därför så undrar jag, har ni börjat jobba på rättigheterna och få ut den här på... som tv-serie? Det måste ju ändå vara en dröm, eller?
Netflix skulle ju göra kanon av den här. Liksom.
Mm. Ja. Ja. Men det är inget signat och klart, så att säga.
Det är inget signat och klart, nej. Nej. Men det är klart vi jobbar på det.
Vi flörtar lite med Netflix här. Eller, sen har vi andra plattformar. Ju. Många nu som är på gång att göra svenska saker. Så att, vi får hålla tummarna.
HBO måste ju ha en uppföljare, alltså någonting som verkligen engagerar på samma sätt som Succession som tog slut.
Här har de det.
Exakt. Ja. Samma.
Och får ni till det, då vill Mattias och jag jättegärna ha en roll där vi sitter i baren som bus eller något.
Vi kan få sitta och dricka gin och tonic i bakgrunden kanske. I någon bild kanske. Vad kul att ni ville komma hit och lycka till med boken.
I och med att vi pratar väldigt mycket polis. Ja. Får då slå ett slag för den här podden?
Ja, det ska vi göra.
Ja, det finns då en podd som är med som heter Hur var det här då? Mm. Och det är ju fyra poliser och sen leds vi av en målare som är lite monitor. Och där får man både inkomma med lyssnarfrågor och sen något som vi kallar för kändisfrågan och en lite mer offentlig person som inkommer då med valfri spörsmål. Och så pratar vi om det, svarar på frågor och diskuterar.
Det kan tänka mig väldigt intressant, för jag märker ju bara hur mycket vi går igång här på. Det rör ju en alla på något sätt.
Ja, så lyssna och hör av er till Hur var det här då?
Mm.
Hur var det här då?
Och boken heter Götgatan.
Götgatsbacken.
Götgatsbacken heter den.
Ja.
Mm, där har man gått.
Där har man gått.
Vågar man kanske inte gå efter man har läst den här boken. Vi får se.
Ja, vi får se. Ja. Det tror jag nog.
Tack så mycket för att ni kom hit.
Ja, verkligen stort tack.
Tackar. Tack.
Podplay.